Jag ska läsa ifrån Lukas evangeliets 9:e kapitel. Jesus tog med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Vad tror du på? Hur ser din tro ut? Vad längtar du efter? Vad vill du? Hur lever du ditt liv efter den viljan och efter den längtan? Det är frågor som jag vill ställa till oss idag. Kanske tror du på många saker. Kanske längtar du efter många saker. Kanske gör du många saker. Men jag tror att svaren på dessa frågor hör ihop med varandra. För det du tror på, det formar din längtan. Och både det du tror på och det du längtar efter är grunden för dina beslut, för dina handlingar och för hur du lever ditt liv. Som Toto sa så kallas den här söndagen för Kristi förklaringsdag. Och handlar om att förklara vem Jesus är. Och texten som jag läste, som en ganska komplicerad text och som man kan stå och lägga ut alla detaljerna här hur länge som helst, det ska jag inte göra, men det finns hur mycket som helst av paralleller och metaforer och som är hämtade ur andra berättelser i både gamla och nya testamentet, som alla syftar till att förklara vem Jesus är. I gamla testamentet så möter Gud ofta folk på ett berg. Både Mose och Elia gjorde så. Guds närvaro finns ofta i ett moln, i olika berättelser och så vidare. Molnet är en etablerad symbol för Guds närvaro. Men alla dessa paralleller och symboler som finns i texten, de finns där för att ge bilden av denna berättelse, denna händelse, att den är central i Lukas evangeliet. Det är centralt i berättelsen om vem Jesus är. Inte bara i Lukas utan även i Matteus och Markus evangeliet också. Men vad vill då den här berättelsen på berget säga om Jesus? Egentligen så är det ganska enkelt. Gud säger ju det själv i molnet. Detta är min son. Han säger att Jesus är Guds son. Men det är faktiskt inte första gången som Gud säger det. I början av evangeliet, i det 4:e kapitlet i Lukas evangeliet, när Jesus döps så kommer det en röst från himlen också som berättar att Jesus är Guds son. Men det finns en skillnad med de två berättelserna. I dopet så berättar Gud för Jesus: Du är min älskade son. Men i den här berättelsen så är det till lärjungarna, till Petrus, Jakob och Johannes, som Gud berättar: Detta är min älskade son. Och han säger en sak till: Lyssna till honom. De säger att de ska lyssna till Jesus. Och sen går de ner för berget och berättar ingenting för någon. Det är lite intressant tycker jag med den där sista biten, att de inte berättar för någon. Det står ju, vid den tiden berättade de inte för någon. Så uppenbarligen så finns det en annan tid då de berättade. Annars kanske de inte skulle haft berättelsen i Bibeln. Faktum är att de berättade för i stort sett hela världen sen, att Jesus är Guds son och att de ska lyssna till honom. När de hade förstått, vad hade de varit med om? När de hade förstått innebörden av vem Jesus var och det han hade försökt berätta för dem, då gick de ut. Men det som egentligen är det viktiga med berättelsen och att den är nedskriven, det är inte att vi ska läsa om vad Petrus och Jakob och Johannes var med om. För när Gud talar till dem och säger om Jesus, detta är min älskade son, lyssna till honom, så är det inte bara till dem som han pratar. Det är inte bara för dem som berättelsen är nedskriven, utan det är för att vi också ska lyssna och förstå vem Jesus är. Det är bra konkurrens här. Det kanske är Gud som försöker säga någonting till oss. Vem vet? Det jag gillar mest med Lukas evangeliet, det är att det är så centrerat på Guds rike. Orden nämns mer än dubbelt så många gånger i Lukas evangeliet som i något annat evangelium. Det är en väldigt central tanke, det här med Guds rike. Och det är inte bara någonting som finns i evigheten, utan i Lukas evangeliet är det väldigt tydligt. Det är någonting som etableras här. Guds rike finns här på jorden. Inom oss, mitt ibland oss. Vem är det som berättar om Guds rike? Jo, det var ju Jesus. Och vem är vi uppmanade till att lyssna till? Jesus. Man hör på orden att det här med Gud, Guds son och Guds rike hör ihop. Det är inte alltid så lätt att förstå vad det handlar om och innebär. Inte ens för oss som har levt med tron hela livet. Jag kommer nästan i varje teologisk diskussion som jag har med mig själv, vilket jag har ganska ofta, så kommer jag nästan alltid tillbaks och landar i frågan, vem är Gud egentligen? Eller kanske snarare, vad är Gud? Det är inte alltid det ett enkelt svar på det. Det är en ganska svår och komplicerad fråga som jag tror att vi aldrig får ett tillfredsställande svar på. Och om vi tycker att det är en komplicerad fråga, så är frågan om vad det innebär att Jesus är Guds son ännu mer komplicerad och svår. Men om de två frågorna, vem Gud är och vad det innebär att Jesus är Guds son, om de är svåra, så är frågan om vad Guds rike är betydligt enklare. Det är mycket enklare att förstå. Och kanske är det bara genom att förstå vad Guds rike är som vi kan förstå vad eller vem Gud är och vad det innebär att Jesus är Guds son. Då står vi här med frågan, vad är då Guds rike? Vi lyssnar till Jesus som Gud sa. I Lukasevangeliet i början så finns det som en liten programförklaring. Jesus, han går in i en synagoga, tar upp en skriftrulle och läser. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop boken och gav tillbaka den. Och så började han tala och sa, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Det är Guds rike han talar om. När Jesus ber lärjungarna att förkunna Guds rike, så är det detta Jesus menar. För detta är hela Jesus programförklaring i Lukas evangeliet. Ett glädjebud till de fattiga. Befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Och frihet till de förtryckta. Och det är inte bara blinda i de som inte fysiskt kan se, utan vi kan ju alla vara blinda på många sätt. Förtryckta på många sätt. Fångna på många olika sätt. Men allt detta tillsammans med Guds kärlek till oss människor, det är vad Guds rike handlar om. Tro kan vara mycket. Alla människor tror på någonting. Även att inte tro på Gud, det är också en slags tro. Jag såg någon slags dokumentär på YouTube vid något tillfälle när jag skulle läsa på lite inför, jag skulle ha ett pass med konfirmander. Och jag hade gjort en undersökning där de ställde frågan till människor i Sverige om de trodde på Gud. 15% sa ja. Ja, jag tror på Gud. Jag tyckte det lät ganska lite faktiskt. Men det intressantaste var ändå att andelen som sa att de inte trodde på Gud, det var också 15%. Vad alla de andra 70% trodde på fick jag inte veta. Men man kan ju undra, vad tror de på? Jag möter många människor som säger att de inte tror på Gud. Ofta säger de det som ett svar på en fråga som jag inte har ställt. Utan egentligen mer som ett svar på att jag, det i samtalet oss emellan har kommit upp att jag är kristen. Eller att jag jobbar som pastor i en församling. Jag brukar svara ungefär, okej, du tror inte på Gud? Nej. För jag vet att det kommer ofta mer. För de är inte riktigt nöjda med det. De vill ofta berätta hur viktigt, eller de vill, det är viktigt för dem att vilja förklara varför de inte tror på Gud för mig. Och det kommer oftast på ett litet ursäktande vis. Och ungefär så här, alltså jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting. Jag tror inte riktigt på Gud så som du gör, men jag tror på en högre kraft. För mig själv så brukar jag då alltid undra hur de vet hur min tro på Gud ser ut. Men jag hinner inte tänka så länge. För det kommer oftast mer. Alltså, men du vet, jag tror inte på Gud sådär som man gör i kyrkan. Utan jag tror på att det finns någonting som är större, någonting som är högre än oss människor. Egentligen så kommer det ner väldigt mycket till vilket språk man väljer att använda, tänker jag. Jag använder ordet Gud. Tre bokstäver. G-U-D. Andra använder andra ord. För någonstans på vägen så har vi i kyrkan uppenbarligen lyckats förknippa ordet Gud, som gör att 70% vill inte använda sig av det ordet när de pratar om sin tro. Själv är jag fullständigt övertygad om att det egentligen är samma Gud eller kraft som sträcker sig ut till de människorna och som de också söker. Som sträcker sig mot mig och som jag söker. För när jag pratar om vad eller vem Gud är utifrån vad Guds rike handlar om och det budskap om befrielse, om kärlek, om fred, om vårt uppdrag att sprida det fredsriket i världen, så vill de flesta egentligen uppnå samma sak. Men på något sätt så har kristen tro och Guds rike fått ett rykte om sig att handla om moraliska regler eller förbud mot det ena än det andra. Och må så vara, för en del så är de sakerna viktiga. För en del är det deras strategi att berätta om Guds kärlek, berätta om befrielse, om fred. För dem är det deras tro. Men min fråga idag till dig? Hur ser din tro ut? Vad tror du på? För det är din tro som är den viktiga. Inte min. Inte någon annans tro i någon annan kyrka. Utan det är din tro som är den viktiga. Längtar du efter en värld där kärlek, befrielse och fred råder? Ja, då vill jag mena att du längtar efter en värld där Guds rike råder. Vare sig du känner till begreppet eller inte. Men Gud är ett ord. Tre bokstäver. G-U-D. Och Guds rike är också ett ord. Det som är viktigast är vad orden står för. Om det är något som du vill ska finnas i ditt liv. Temat på söndagen som kallas Kristi förklaringsdag är Jesus förhärligad. Hur förhärligar vi då Jesus? Ludvig är ett fantastiskt exempel på Jesus förhärligad, tycker jag. Jag tror att vi gör det genom att göra det han sa. Förkunna Guds rike. Och med det menar jag framför allt att leva Guds rike. Leva ett liv som bidrar till befrielse och fred för människor. Det du tror på, det skapar en längtan i ditt liv. Och den längtan kommer också att styra dina handlingar. Eller så skapar dina handlingar en ny längtan som också ger en ny tro. Så vad tror du på? Vad längtar du efter? Och hur lever du ditt liv? Och vad vill du med vår värld? Samtala gärna med varandra om detta vid något tillfälle. Senare idag eller i veckan. Eller bara fundera för dig själv. Vad tror du? Vad längtar du efter? Och vad gör vi tillsammans med vår värld? Amen.